En podcast från Aftonbladet.
Nu är vi tillbaka i poddstudion, Jenny. Vad underbart!
Ja, men härligt. Och idag har vi ett specialavsnitt som bara handlar om att ge de bästa svaren på lyssnarnas frågor.
Och om ni hade kunnat, men jag kan ju så jag kan berätta för er. Alltså Jenny har, jag vet inte, nästan småhoppat lite inför den här inspelningen för du är så laddad.
Ja, det är så bra frågor. Men vi har nog också de smartaste lyssnarna någonsin.
Ibland så får vi frågor där jag blir helt paff. Jag blir så här, men hur har ni tänkt på detta? Vad kul. Det ska vi köra nu. Och vi ska också säga, vi vill ju alltid vara transparenta. Vi har spelat in det här i förväg. Så skulle det vara så att det har hänt någonting stort i den kungliga världen så vet ni varför vi inte pratar om det.
Ja.
Okej, vi kör igång. En fråga från din namne, nämligen Jenny. Till frågelådan. Det är stort fokus på Norge och min fråga gäller det norska kungliga, den norska kungliga familjen. Det pratas om att familjen har få representanter som kan sköta jobbet. Ett åldrande kungapar, en kronprinsessa som är kroniskt sjuk, en prinsessa som ska studera flera år på andra sidan jordklotet, en kronprins som får dra hela lasset. Men vad med Sverre Magnus? Varför kan han inte stötta upp? Tycker minste prinsen går under radarn och det pratas lite om honom. Vad vet vi om honom?
Ja, prins Sverre Magnus, han är lillebror till tronföljaren Ingrid Alexandra. Och det är ju såklart så att Sverre Magnus är en bra stand-in för sin syster i framtiden. Just nu är han ju nästan till osynlig, får man nog ändå säga. Man ser honom bara vid större kungliga event och så vidare. Men det är för att han har ju fokuserat på sina studier. För tillfället så bor han i Milano, i Italien, med sin flickvän. Han har även startat ett företag som ska hålla på med film- och fotoproduktion. Så han är mer lagd åt det hållet. Mm. Så välkommen till branschen, Sverre Magnus. Mm. Men företaget heter Sverre Magnus Productions. Och det kan ju... Jag tänker om man ska kolla lite längre fram i framtiden så kan det ju faktiskt bli så att vi kommer se mer av prinsen just för att kungahuset i, eller kungafamiljen i Norge, den är ganska liten.
Ja, vi har ju Märta Louise som... Inte heller gör liksom, officiella uppdrag.
Hon är ju i stort sett förbjuden att representera kungahuset efter kontroverserna med att slå mynt av den kungliga titeln.
Okej, vi går vidare till en fråga från Sandra. Jag undrar om prinsessan Sofia kan älvdalska och om barnen kommer att få lära sig det. Det var en väldigt specifik fråga.
Ja, nej, det kan hon tyvärr inte. När hon besökte Älvdalen första gången efter bröllopet, då hyllade hon älvdalskan, det är ju Älvdalens eget språk då, i sitt tal. Och då sa hon nämligen så här. Jag önskar innerligt att jag hade kunnat hålla mitt tal på älvdalska, vårt unika språk här i Älvdalen. Men tyvärr växte jag upp en generation där det inte var särskilt coolt. I framtiden hoppas jag kunna föra en dialog som en äkta älvdaling, sa hon. Men hon är väldigt stolt över sina rötter och sådär. Hon fick faktiskt priset Årets Lantis 2015. Det är lite gulligt.
Och när vi fick den här frågan, det finns ju så här ljuddatabaser och liknande. Man kan lyssna till olika dialekter och sådär. Och då lyssnade jag på älvdalska. Det är väldigt fint.
Mm.
Men jag vet inte, tror hon kommer lära sig det?
Ja, det beror nog på om tiden räcker till. Alltså, de har ju 4 barn hemma nu. Mm. Jag tror att det är fullt
vanligt att stå
fullt tillräckligt. Ja.
Okej, vi går vidare till frågorna. Den här kommer från Julle. Vad händer i Marius-rättegången nu och när kommer domen?
Domen kommer i början på juni. Det har vi fått veta av domaren. Det är ju så här i Norge. 3 domare måste vara överens i skuldfrågan. Om de inte når en överenskommelse så kan det sluta i en skiljaktig dom. Det innebär att majoriteten avgör utgången och att den här oenigheten då, den måste förklaras i själva domen. Och när slutsatsen har dragits, då ska allting skrivas ner på ett dokument som är juridiskt. Och tillräckligt då solid för att hålla en granskning, även i ett överklagande. Och det tar sin tid det här, den här proceduren, den gör man inte på några dagar bara, utan det tar sin tid.
Och det var ju väldigt lång rättegång med väldigt mycket innehåll kan man säga.
Ja, det var 7 veckor lång. Otroligt många vittnen och 40 åtalspunkter. Det var ju också tydligt när domare Jon Svedrup Efjestad då avslutade det här målet i rättssal 250- Han var väldigt lugn i sitt sätt och sådär, men han tackade verkligen alla som hade bidragit då till den här processen som har varit krävande för många. Så att det...
I början av juni då, helt enkelt.
Ja, då får vi veta.
Mela har skickat in en fråga. Det gäller prinsessan Lilian. Det tyckte jag var lite härligt. Hon skriver så här: när prinsessan Lilian levde kunde hon prata svenska då, har minne av att jag aldrig hörde henne prata svenska, bara engelska.
Lilian föredrog engelska även om hon förstod svenska. Hon bodde ju många, många år i Sverige. Men de flesta talade ju gladeligen engelska med henne. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Svensk Damtidning för en evighet sen. Då låg redaktionen på Karlavägen och det hände ganska regelbundet att prinsessa Lilian då kom till redaktionen.
Mm-hmm. Berätta mer.
Ja, men hon kom med sin chaufför som skjutsade dit henne. Lilian var väldigt god vän med kungens kusin Monica Bonde som jobbade där då. Och Lilian var väldigt söt och väldigt vänlig och hon skulle komma dit och hämta senaste numret av damtidningen. Och man kunde höra hennes fina engelska, hon har väldigt så specifik röst på något vis. Väldigt, väldigt gullig och rar och söt.
När man tror att man har hört allt från dig så kommer det nya saker hela tiden. Kom hon bara upp på redaktionen och, för att hon skulle träffa Monica?
Ja, men jag tror hon hade ringt Monica innan då. Mm.
Det måste ju ändå bli lite uppståndelse när hon kom. Jag menar på Svensk Damtidning och...
Alla var så vana.
Ja.
för det hände ju ganska ofta, eller inte ofta, men det hände ju då att hon kom upp. Så att, nej... Det var inte så mycket uppståndelse, det var det inte. Utan det var ju mer, alla tyckte det var lite roligt att hon kom med. Ja. För hon var så otroligt trevlig mot alla. Verkligen supergullig.
Mm. Vad mysig historia.
Ja.
Okej, vi ska ta en liten kort paus nu, men vi är alldeles strax tillbaka. Och då ska Jenny få svara på frågor om prins Harrys dotter Lilibet som vi har fått in. Och också om Kates sminkvanor. Vi ska ta en fråga från Kian. Tror ni att monarkin till slut blir mer av en kulturinstitution än en statsinstitution? Ungefär som ett levande museum över historien. Vilken fråga.
Mm, bra fråga. Jag tyckte
fundera på den här ett tag.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Men ganska snart så följer jag in i detta. Jag tycker nog att det redan idag är både en statsinstitution, eftersom det är vårt statsskick, kungen är vår statschef, och att det samtidigt är en kulturinstitution, eftersom det handlar också om vård av vårt kulturarv som allmänheten har tillgång till. Det är både utställningar och föreläsningar och så vidare på de kungliga slotten. Så att frågan handlar nog i grund och botten om ifall vi kommer ha en monarki kvar i Sverige med en kungafamilj. Och det tror jag i alla fall som läget är nu. Sverige är ju en över 1000 år gammal monarki, så den kommer ju troligtvis finnas kvar ett bra tag till. Men monarkin är ju konstitutionell, alltså statschefen har ingen politisk makt. Och det kommer det nog inte ändras på, så kommer det nog förbli. Men den är ju också personfixerad, vilket betyder att den är bunden till en specifik person. Och där har vi ju alla sett hur fel det kan bli när en kunglighet inte kan bete sig eller trampar i klaveret. Det avspeglar sig snabbt i förtroendesiffrorna.
Ingen nämnde, ingen glömde, eller?
Nej, men jag tänker nog främst på spanska Juan Carlos som blev anklagad för korruption och mycket, mycket mer. Och han mer eller mindre tvingades abdikera. Och det var man nog tvungen till, för att där var ju monarkin och kungahuset så bara förknippat med honom. När han abdikerade så var fokus på hans son och så kunde då monarkin leva vidare.
Mm. Okej, vi tar en fråga från Pontus. I boken som Tom Bauer skrivit, som ni pratade om för några avsnitt sen, och att det då påstås i boken att prins Harry fruktar att prins William, när han blir kung, ska frånta paret deras titlar och i praktiken förvisa dem. Hur realistiskt är det scenariot i dagens läge?
Inte särskilt realistiskt. Den dagen så kommer William ha fokus på andra mycket viktigare saker. Och om det inte är så att Harry begår ett brott eller blir helt bananas bindgalen och säger sjuka saker om kungafamiljen, så är det ju ingen större risk att han blir av med titeln. Det kan ju även handla om att Harry i så fall skulle missbruka sin titel, försöka slå mynt av den så mycket att det blir ohållbart för kungafamiljen. För då kanske William tar beslutet att ta bort den. Och det görs ju med hjälp av regeringen, men det ska ju mycket till.
Vad skulle det kunna vara? Går det att liksom exemplifiera?
Nej, men vi kan ta exemplet Andrew. Alltså om han Om han då liksom är inblandad med någon som Epstein till exempel. Om det handlar om korruption eller brott eller sexuella övergrepp eller vad det kan vara. Alltså då hamnar man i ett annat läge såklart. Mm. Men nu pratar jag bara teoretiskt. Men idag är det ju faktiskt så att man mer eller mindre betraktar en kunglig titel som någonting som man har födslorätt till. Så var det ju inte för några generationer sedan. Då kunde man ju lätt bli av med titeln om man gifte sig med någon kvinna av folket och så vidare. Och nu, så var det ju i Sverige liksom.
Men du, det där funderar jag på, för det har ju du pratat om tidigare. Vad var det som hände, eller vad var skälet till att man då gjorde en sån förändring?
Det här med födslorätt. Men det har varit en förändring över tid på det viset att vi lever inte riktigt efter samma regler som förr. Idag, för några generationer sedan, var man tvungen att gifta sig med en annan kunglighet eller med en adlighet. Så är det inte då. Alltså samhället förändras och monarkin med den och kungahusen med den. Så saker ändras sakta och försiktigt. Och en titel idag är ju liksom någonting som man är född med och någonting som är en del av ens identitet. Och det såg vi i Danmark då när Margrethe tog bort titlarna från Joakims barn. Mm. Att där pratar Joakim mycket om att hon tar bort en del av deras identitet. Mm. Så när man tar bort en titel så väcker det enormt starka reaktioner.
Mm. Det har ju dansk press skrivit en del om. Det pågår ju fortfarande nästan liksom en diskussion kring
det. Det är nog lite sårade känslor där fortfarande. Ja,
okej. Vi tar en fråga från Annika. Varför ställer folk frågor om Marius och vad som hade hänt om Håkon adopterat honom? Marius har ju en pappa redan, Mårten Borg. Varför tror ni att så många undrar över detta? Det är alltså en fråga om frågorna.
Ja, men antagligen för att Mårten Borg, han har ju varit ganska så osynlig i det offentliga i alla år. Det finns bilder på när han håller Marius i handen på Marius första dag i klass 1 i skolan.
Och det finns någon bild också när de är på skidsemester, har jag sett, ja. De två.
Men det är inte så mycket mer än så. Inte som omvärlden fått se av Mårten Borg i alla fall.
Mm.
Så jag tänker många kanske lite grann glömt bort honom. Han har hamnat i skymundan. Nu blev han ju väldigt aktuell igen i samband med rättegången, för att han också satt med vid något tillfälle in i rättegångssalen. Men det är det som jag tror som man gör. Men sen kan man ju prata om det här i teorin. Om Mårten Borg inte hade varit i livet och Håkon hade valt att adoptera. Alltså den frågan har ju kommit till oss också. Och då har vi förklarat vad som skulle hända i ett sånt skede.
Mm, okej. Vi tar en fråga från Stina. Hon skriver så här. I en deckare jag läst tänkte en av karaktärerna, alltså i den här boken då, som skulle gå på bröllop. Om Kate Middleton kan sminka sig själv så kan väl jag göra det med. Vet ni något om detta? Sköter Kate sin egen makeup? Hur gör andra kungligheter?
Just när det gäller Kate så vet jag inte med säkerhet hur det ligger till med sminket. Men eftersom karaktären i deckaren benämner henne som Kate Middleton så kanske det refererar till tiden innan Kate och William gifte sig. Och då sminkade sig Kate säkert själv. Hon var ju inte på några kungliga stora event eller officiella sammanhang då. Men efter att hon gifte in sig i kungafamiljen, ja men då har hon ju hjälp av makeupartister. Sen kan man ju tänka att till vardags så sköter hon ju allt sånt själv.
Mm.
Och det kan jag säga med stor säkerhet. Det kommer inte hem någon makeupartist för att sminka Kate för att hon ska lämna barnen
varje
på
morgon.
Skolan. Nej. Och när det gäller då Sverige, jag har ju rest mycket med kronprinsessan tidigare. Och om man tänker på de här resorna i början av 2000-talet så vet jag att då skötte hon faktiskt ganska mycket av hår och make själv på resorna. Och då räknar jag inte med galamiddagar eller stora event, för att då fick hon hjälp av lokala makeupartister och frisörer som då...
Mm. Om ni var på någon resa då?
Ja, i Kina, Indien eller vad det kan vara. Men det var ju, då i alla fall var det ofta så som att Victoria hade snurrat ihop håret i en knut i nacken. Och det hade hon fixat själv, hon hade lagt sin makeup själv. Det här var ju resor också som, det var ju, kan vara en vecka eller mer. Så att det är nog ganska ohållbart att alltid med sin makeupartist också. För många av de här programpunkterna handlade ju inte om att, ja, det krävdes inte den typen av makeup. Nej. Utan det kunde hon lösa själv.
Och ganska bökigt att ha med sig någon,
ja,
som ska göra det. Ja. Varför tror jag att hon har håret så sällan utsläppt?
Tror hon trivs bättre med...
Ja, det känns som en naturlig grej.
Men slippa ha håret, ja, flaxande runt kring ansiktet.
Mm.
Det blir också en annan visuell bild när det tas fotografier och sådär. Att man ser ansiktet på henne.
Mm.
Hon har väldigt tjockt, vackert hår. Och det är klart att när hon har det utsläppt så fångas det av vinden och så kan det bli ruskiga bilder med hår överallt. Liksom.
Mm. Ja, jag fattar.
Men framförallt så tror jag att hon tycker det är skönt att slippa ha det. i ansiktet.
Mm, absolut. Okej, en fråga från Aska. Vilket fint namn.
Ja, det var fint.
Tack för en kul podd. Lyssnar ofta på er. Tack,
tack
Aska. När, hon skriver så här. När döptes Harrys dotter Lilibet var den brittiska kungafamiljen närvarande. Har inte hört så mycket om dopet. Sonen döptes i England, men hur är det med dottern?
Ja, Lilibet hon döptes i Kalifornien och det var en väldigt familjär ceremoni hemma hos Harry och Meghan. Så vitt vi vet så var ju inga andra kungligheter eller familjemedlemmar på plats från Storbritannien. Men en talesperson för paret berättade då att Lilibet Diana hade döpts fredagen den 3 mars av Los Angeles ärkebiskop John Taylor. Och det stod också att det var närmaste familjen och vänner på plats, två faddrar, varav den ena är Tyler Perry. Det var ju han som lånade ut sitt hus till en början till Harry och Meghan. Och sen gjorde också ärkebiskopen ett uttalande. Och han sa så här. På inbjudan av hertigen och hertiginnan Sussex hade jag välsignelsen att leda ceremonin när dopets sakrament förrättades för deras dotter. Han berättade också vilket datum då som ceremonin ägde rum och att det var i parets hem i Montecito. Och så sa han så här. Prins Harry och Meghan var generösa värdar för den församling av familj och vänner som var närvarande. Punkt. Mm.
Okej, vi tar en fråga från Robin. Vi håller lite tempo här, kände jag igen. Robin skriver så här, vad gör de kungliga när de inte har officiella uppdrag och hur går det till när de bestämmer vem som ska göra vad?
Alltså alla kungligheter i familjen har ju ett varsitt kontor. Det finns ju mycket att förbereda, planera och läsa på inför event och resor och möten och sådär. Sen har de informella möten på slottet också. De står inte alltid med i den kungliga kalendern. Och sen varje tisdag då hålls ett planeringsmöte där kungaparet, kronprinsessparet, hovets informationschef Margareta Thorgren, riksmarskalken som ju är kungens då närmsta man, han är chef över hovet, statsfrun som är drottningens närmaste och även då Victorias hovmarskalk och några fler vid hovet är alltid med då. Någon gång är prinsparet med, inte jätteofta i och med att de inte gör jättemycket. Mm. Men då får alla närvarande då får presenterat för sig alla de här förfrågningarna som kommer in. Och kungen har alltid sista ordet. Och sen är det lite som att lägga ett pussel. Har man tackat ja till någonting ska man säga, ja, men vart kan vi lägga det i kalendern och så vidare. Så det är en noggrann planering. Och sen så får ju kungaparet också chansen då att säga sitt om kanske tidigare uppdrag och vad som gått fel eller vad som gått extra bra.
Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det här mötet, för du träffade ju den tidigare första hovmarskalken Lars Hjalmar Wide. Du träffade ju honom, var det senhöst
va? Det var det. Mm.
Han är i grunden diplomat och han har jobbat inom utrikesdepartementet i nära 50 år. Och då berättade Lars Hjalmar Wide i detalj om hur kungafamiljens planeringsmöten går till. Och han var ju då aktuell för att han kom ut med en bok. Och det här planeringsmötet som du nämnde hålls ju då varje tisdag. Det kallas för planeringssammanträde, eller lite förkortat för plansam. Mm. Men han berättade ju ganska mycket detaljer om
det. Ja, men det gjorde han. Man samlas då i ett ganska litet mötesrum i bottenvåningen i Kungliga slottets östra flygel. Och Lars Hjalmar Wide, han berättade för mig då att han tror att det här rummet tidigare kanske varit något slags förråd eller någonting. Det serveras vatten, det står en karaff på bordet. Men man fikar inte, man dricker inte kaffe, man äter inte under tiden. Utan det här är 3 timmar långt möte utan paus, det är väldigt intensivt.
Och man har då ett antal punkter på dagordningen. Det kan vara en punkt som är betecknad DDMM. Och då tar kungaparet upp vad de för ögonblicket funderar på. Och då fick vi beskrivit att det kan vara någonting de kanske har sett på i någon nyhetsprogram eller nyheterna på något vis. Kanske någonting som de har reflekterat över sen något tidigare evenemang eller en fråga kring nästa utlandsresa. Det är lite sådär lite vid punkt på dagordningen, stort som smått.
Den andra punkten är då akuta ärenden och det kan handla om allt möjligt. Att hitta ett hål i kungens kalender för att ta emot en utländsk statschef eller ta beslut om en gåva som drottningen ska överlämna vid ett äldreboende eller liknande. Punkt nummer 3 är programinformation och då går man igenom nästkommande veckas program och man går igenom den noga. Det kan handla om tidpunkter, tal, gåvor, information om kläder och så vidare. Och det är verkligen så här, allt ska gås igenom. Mm.
Och kungen har sista ordet.
Det har han.
Tror du att när kommer Victoria ha sista ordet?
Den dagen hon tar över, då får hon ha sista ordet.
Okej, vi tar en kort paus nu. Vi är alldeles strax tillbaka. Då ska Jenny svara på frågor om Victorias vapensköld när hon blir drottning. Och vad kommer hon att bära på huvudet? Mm. Okej, då kommer frågan här från Tess. Jag har en fråga om Victorias vapensköld kommer att göras om när hon blir drottning, mer än att texten skrivs om. Kungens vapensköld är ju mycket större och pampigare, samma med den krona som alla medlemmar av kungahuset har då varsin. Kommer Victoria byta sin krona mot kungakronan som kungen har idag, eller får hon en annan?
Ja, men det handlar ju mer om att hennes vapensköld uppgraderas. Hon kommer ju använda en kunglig krona och det stora riksvapnet istället då för en tronföljarkrona och lilla riksvapnet. Kronprinsessans personliga vapensköld, den ersätts av monarkens riksvapen med justeringar som markerar att nu är det hon då som är regerande drottning.
Mm. Gud, jag försöker tänka på hur när hon tar över, hur
alltså det är ganska
vara och bli.
Om man är intresserad av de här vapensköldarna så har faktiskt kungahuset alltså på sin hemsida en jättesnygg förteckning över alla. Mm. De har också de här monogrammen, du vet, men namnskiffren. Mm. Som är otroligt snygga och som är gjorda liksom speciellt för varje medlem av kungafamiljen.
Bra tips om hon är lite specialintresserad av detta. Här kommer en fråga. Har William haft tidigare flickvänner innan Kate?
Det har han. Man skulle kunna tro att Kate och William har varit ihop sedan barnsben, men han har träffat andra. William och Kate, de träffades på universitetet och de bodde ihop tillsammans med andra studenter också. Men William har varit ihop med en kvinna som heter Rose Farquhar. Och hon sägs ha varit prinsens första kärlek. De är fortfarande jättebra kompisar. Rose var bjuden på Kate och Williams bröllop 2011. Och William var bjuden på Rose bröllop förra året. Och när William och Kate hade gjort slut under en period, då reste William till Grekland. Och där träffade han brittiska skådespelerskan och societetstjejen Isabella. Lyssna nu. Anstruther Gough Calthorpe.
Alltså wow, det, men bra igen. Hade du tränat på det?
Nej, men jag har hört namnet innan. Men det är så himla roligt i Storbritannien att just de här sammansatta namnen ger också en signal av att det antingen kan vara en adlig familj eller en familj med lite högre status. Mm. Så har man flera namn, och här är tre namn på raken. Men hur som helst, William sägs ha blivit blixtförälskad i henne och friat till henne. Mm. Men Isabella var inte lika intresserad på ett kungligt liv, så hon tackade nej, sägs det. Men det som är lite speciellt med henne är att hon faktiskt är en avbild av prinsessan Diana. Och ja, det blev inte något mellan dem, men sen har William också haft ett förhållande med Olivia Hunt, som han fortfarande är kompis med. Och det har funnits en handfull andra unga kvinnor också. Mm. Men det var Kate han fastnade för.
Jag var tvungen att bildgoogla hon som sägs då vara en avbild av prinsessan Diana.
Ja, var hon det?
Ja, ja. Det finns likheter.
Ska jag också googla sen.
Ja, spännande. En fråga från Kristina. Jag har läst någonstans att drottning Silvia berättat att hon höll på att svimma på en Nobelfest på grund av ett diadem. Stämmer det?
Ja, det var vid drottningens Nobeldebut 1976.
Oj, på debuten? Var hon på väg att svimma då?
Ja, men hemskt. Hon bar drottning Sofias diadem, och det är ett ganska svårt diadem att bära. Mm. För det är tungt, alltså det är lite stelt. Och sen var det också tvungen så att man var tvungen att sätta fast det jättenoga för att det inte ska tippa framåt. Och då använde man ju massa hårnålar. Och frisören då, såklart var ju också väldigt mån om att hon får inte tappa det. Om hon lutar huvudet framåt så ska det inte hamna i soppan eller varmrätten. Och det var ju inte anpassat till hennes huvud då, så att mycket nålar var det. Och Nobelmiddagen är lång. Och ju längre tiden gick, desto ondare fick hon. Och hon har faktiskt berättat om det själv, drottningen då, i SVT-serie Kungliga smycken. Och då säger hon då att diademet, det kändes som att det blev tyngre och tyngre, och att det gjorde så ont att hon då faktiskt höll på att svimma.
Oh, herregud.
Men prins Bertil var med på middagen, och det var han då som lite grann såg att det här är någonting fel nu, att drottning Silvia mår inte bra. Så han uppmanade henne lite diskret att försöka plocka bort nålarna. Så hon låtsades pilla sig lite i håret och så lirkade hon bort lite nålar. Men efter den här incidenten då så gjorde man ju om diademet. Alltså man anpassade mer efter drottning Silvias huvud så att det blir mer bekvämt att bära. Och så är det väl inte heller lika framtungt idag Så att vi har faktiskt sett drottning Silvia bära det vid väldigt många tillfällen. Det har varit en favorit för henne.
Men jag tänker så på Nobelmiddagen och debuten. Borde man inte ta något säkert kort då? Alltså i meningen ja. Vad hon ska bära. Så att man, jag tyckte nästan det var lite...
Lite orättvist kanske. Ja. Men jag tror inte att hon...
Man kanske inte visste om
Nej,
det
om man
innan,
bara provar en kort stund så kan man nog för stunden känna att men det här det känns funkar. Ju bra.
Ja, precis.
Men sen över 4-5 timmar där så...
Ja. Gjorde så ont som höll på att svimma.
Usch, stackaren.
Verkligen. Okej, en fråga från Erika. Tack för en bra podd.
Tack själv.
Tack själv. Håller på att lyssna om från början just nu och fick en fundering när jag lyssnade på avsnittet när kungen precis hade kapat grenarna. Hur blir det i framtiden när istället drottning och alla hennes kusiner inte längre är en del av kungahuset? Ska hon och Oscar ta all representation och liknande själva? Känns som det kan bli ensamt på tronen och i alla dessa kungliga åtaganden får de andra barnen hjälpa till att representera även om de inte längre är HKH?
Ja, men tanken är att de inte ska representera alls, för det var syftet med kungens kapande av grenar. Att smalna av, man ska fokusera på regenten och tronföljaren med familjer. Men den dag Victoria blir drottning, hon har ju alla möjligheter att be sina syskonbarn att hjälpa henne, absolut, om det behövs. Och de kan tacka ja om de vill. Och den möjligheten har jag även Estelle den dag som hon blir regent, att hon kan be sina kusiner hjälpa till om det behövs. Men framförallt är det så att tanken just nu och idag är att nej, de här barnen ska inte representera och inte när de blir vuxna heller.
Mm. Sen vet man ju inte riktigt framtiden hur det ser ut då. Det kan ju finnas flera
Precis.
Personer. Vi har en fråga som gäller drottning Silvias smyckesval. Så här lyder den. Vid statsbesöket i Polen bar drottningen örhängen och brosch ur det ryska ädeltopasgarnityret från 1811. Hur väljer man smycken som både signalerar elegans och historiskt tyngd utan att det blir inom situationstecken för mycket vid besök till exempel i en republik?
Det är en fråga om tycke och smak, men vid en statsbankett så kan man absolut använda stora vackra smycken, gärna diadem. Men man undviker det som sagt vid statsbesök i länder som till exempel republiker eller av någon annan anledning då inte har någon stor samling med kungliga juveler och smycken. Och man gör det av artighet och för att man vill anpassa sig till värdarna helt enkelt. Sen är det alltid en klädkod som man följer och utomlands är smoking det högsta festplagget. Det kan ju också lite grann tona ner användandet av stora diadem. Men man är nog ganska mycket angelägen om att det inte ska bli för mycket, helt enkelt. Utan man har också en dialog med det andra hovet eller den andra kommunikationsavdelningen.
Ja, precis, i det landet.
Ja, i det landet.
Fråga. Tror ni kungligheterna någonsin smyger in på McDonald's eller beställer takeaway som alla andra? Alltså det är verkligen varierande frågor.
Ja, men det har kanske hänt. Jag tror inte kungen och drottningen direkt så här, drar en repa på drive-inen på McDonald's. Men det är klart, man kan ju sitta kvar i bilen och beställa via en app och sen låta någon annan slinka in och hämta påsen, absolut. Men jag tror inte att de hur som helst sitter på en Max-restaurang eller grillkiosk så där. Men däremot, och det handlar ju mycket om att det handlar ju mycket om också att det blir sån uppståndelse när de kommer. Men Victoria Daniel har ju synts på många bensinmackar med familjen på väg till och från fjällen eller på väg till Öland. Och det är klart att något av barnen där kan slinka ner en korv med bröd eller sådär, man köper glass eller snacks. Men samtidigt, jag skulle inte bli förvånad om det inte vore så att Daniel tagit med Estelle och Oscar på någon slags snabbmatsrestaurang, bara för att de ska få uppleva det.
Mm, han är lite så, han har ju åkt tunnelbana och lite många andra saker för att de ska få känna sig mer som vanliga.
Precis.
Nu kommer en fråga från Eva. Jag undrar om det finns någon ny information om Märta och Derek samt även Charlene, först innan Monaco och först Albert den andra.
Ja, alltså när det gäller shamanen och Märta, de håller fortfarande på med sina respektive företag och allt vad det innebär. Det har nog även lugnat ner sig lite kring dem efter deras bröllop och svallvågen efter det i form av obetalda fakturor och annat som nu, allt ska vara betalt och ordnat. Jag tror också att de håller en låg profil för att de är så illa tvungna. Det har varit fokus på annat i Norge, så att säga.
Ja, precis. Okej, vi tar en fråga här. Finns det någon oskriven regel inom hovet som spelar större roll än många tror?
Ja, och det är nog noggrannheten att använda titlarna. Det är aldrig någon på slottet som säger du till kungen någonsin. Det är ers majestät eller kungen. Och det kan ju för många utifrån då tycka kännas väldigt underligt. För det finns ju människor där som har jobbat i åratal med kungen. Men aldrig är du med honom. Aldrig säger Carl Gustav eller absolut inte Kalle. Man håller jättehårt på den regeln.
Gurra.
Ja, det är ju också för att man är ju där för att arbeta tillsammans med Sveriges statschef. Det är det högsta ämbetet. När man säger kungen ers majestät så är det ju också att visa att man är där för att jobba för symbolen, kungen.
Precis. Det här har vi varit inne på tidigare. Ja,
inte för sammanhang. Privatpersonen, ja. Kungen. Så att det är nog därför man håller mycket på.
Okej, vilken kunglig klädkod hade ni gärna velat testa själva? Tiara, ordensband eller militäruniform?
Oh, alla de där klädkoderna. Jag hade gärna burit ett kungligt diadem för en kväll. Men jag hade varit livrädd för att tappa det. Det hade varit jättejobbigt. Det är ju otroliga värden i de här stenarna. Sen har jag väldigt tunt hår. Och det vet i 17 om någon frisör hade kunnat fästa fast det ordentligt på min skalle. Jag är lite osäker på det. Samtidigt, jag hade också gärna testat en snygg officersuniform. Absolut. Du då, Maria?
Ordensband gick jag inte riktigt igång på. Nej. Inte liksom i jämförelse med de andra två. Jag tror att jag skulle kunna absolut både militäruniform och... Men det skulle ju vara ändå en häftig känsla för att bära ett sånt här otroligt smycken till göra. Ja. Men jag håller med om att man skulle vara ganska nervös för att tappa det. Och man skulle ju inte vilja uppleva det som drottning Silvia gjorde då på Nobelminnans debut. Det vill säga att hårnålarna gjorde så ont som man nästan höll på att svimma.
Nej.
Men det skulle ändå vara lite häftigt. Men
ja, men just för att det är så mycket historia också i dem.
Jag gav ju dig en tiara när du fyllde år.
Ja,
hur var det att bära på tiaran?
Det var jättehärligt. Jag tror inte det var så mycket äkta juvel.
Nej, det var det inte. Och inte så tungt, men det var fint på dig. Okej, vi ska ta en sista fråga. Då tar vi den här. När en skandal inträffar, hur avgör hovet vad man inte ska säga? Ibland verkar tystnaden nästan vara lika strategisk som uttalandet.
Ja, tystnaden har varit strategisk i många fall. Om man kommenterar ett rykte en gång så går det inte att stänga den dörren. Då måste man kommentera alla liknande rykten för att ingen ska tro på att just det senaste ryktet är sant. Så det där undviker man såklart. Den här tystnaden har fungerat i många år, särskilt i Storbritannien där drottning Elizabeth hela tiden använde never complain, never explain. Idag funkar det mer sällan skulle jag vilja säga. Mm. Det ser man inte minst på Mette Marit vars 7 veckor långa tystnad kring Epstein snarare gjorde saken mycket svårare för henne.
Mm, precis.
Men jag vet att det finns en äldre generation så kallade experter som tycker att tystnaden fortfarande är det bästa. Men vi lever i ett annat medielandskap idag.
Mm. Okej, Jenny, det var en hel drös fråga. Jag har många kvar. Men jag tänker vi får planera ett nytt frågeavsnitt, kommande sådant. Och har du en fråga, kungligt@aftonbladet.se. Men nu tycker jag du har gjort det med bravur och svarat.
Tack. Ah,
det var inte lätta frågor
nej,
idag.
Det är smarta frågor.
Verkligen. Ja. Ska vi säga så för idag då?
Det gör vi. Ha det gott.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.